Tack himmelske far för att du sände Jesus hit till jorden. Att han kom som trons upphovsman och fullkomnare. Och att han vill hjälpa oss att tro. Tack för din helige ande som du sände för att lärjungar i alla tider ska kunna gå ut i din kraft och föra budskapet vidare. Tack för att vi har fått höra det och hjälp oss att föra det vidare. Amen. Vårt evighetshopp. Och innan jag läser det som är föreslagen i evangelietext, och där läser jag lite mer, så börjar jag i Apostlagärningarna, det 23 kapitlet. Då har Paulus ställts inför Stora rådet, och Apostlagärningarna 23 och från vers 6. Paulus visste att en del av dem var saddukeer och de andra fariseer, så han ropade i rådet: "Bröder, jag är farisé och son till fariseer. Det är för hoppet om det dödas uppståndelse som jag står här inför detta." När han sa detta blev det strid mellan fariseerna och saddukeerna, och det församlade splittrades i två läger. Saddukeerna lär nämligen att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna erkänner allt detta. I onsdag så kom det en fråga: när uppstod saddukeerna? Och jag fick erkänna att jag hade ingen aning. Men det finns ju uppslagsverk att läsa på. Och den delen, det var alltså ett parti, religiöst och politiskt, som försökte hålla sig väl med romarna. Men det uppstod cirka 200 år tidigare, under Maccabeertiden. Och de var väldigt noga med tempelkulten, men i övrigt så var de rätt så flexibla, så att säga. Men som hade den politiska makten, det var inte så viktigt, bara de fick behålla sin tempeltjänst ordentligt. Fariseerna, det vet man inte riktigt, men de var minst lika gamla de, så att säga, som politisk och religiös organisation. De var mer beredda att stå för sin tro rakt upp och ner, även om det blev konflikt med ockupationsmakt. Och de var folkligare. Båda var väldigt måna om templet och renheten där, men fariseerna hade en folkligare förankring. Trosmässigt så skilde det sig åt alltså. Fariseerna trodde på änglar, andar, på övernaturliga saker, på ett liv efter detta, på det dödas uppståndelse. Medan saddukeerna, de trodde inte på det här. De menade att de höll sig till de fem Moseböckerna, och i de fem Moseböckerna kunde de inte läsa ut att det stod någonting om det dödas uppståndelse. Lite bakgrund, och nu till evangelietexten, och det är Lukas 20, 27-39, men jag läser redan från vers 37 och 38 evangelietexten, men jag läser från 27 till 39. Lukas 20, 27-39. Sedan kom det fram några saddukeer, det som förnekar att det finns en uppståndelse. Det frågade Jesus: "Mästare, Mose gav oss föreskrifter att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där sju bröder. Den första tog sig en hustru men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla sju, men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan, så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne." Jesus svarade dem: "De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, det varken gifter sig eller blir bortgifta. Det kan inte dö längre, för det är som änglarna och är Guds barn, eftersom det är uppståndelsens barn. Men att det döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes. för honom är alla levande. Då sa några av de skriftlärda: mästare, bra sagt. De här skriftlärda som tyckte att Jesus hade uttryckt sig väl, de var alltså fariseer. Och ibland var Jesus och fariseerna rörande eniga, och ibland var de i konflikt med varandra de också. Men här försöker saddukeerna att bevisa för Jesus att det finns ingen uppståndelse. Därför att den här svågerlagen, svågerplikten som härstammade från Moseböckerna, den skulle inte fungera, tyckte de. Det var nämligen så här att barn har i alla tider varit roligt. Men på den här tiden så var det också en del av pensionsförsäkringen. Hade man många barn så var det många som kunde ansvara för det när man blev gammal. Det var också så att äldste sonen ärvde lite mer än de andra för att han skulle ha ett särskilt ansvar för föräldrarna. Och så var det alltså viktigt att man hade barn. Och så införs det i Mose lag en regel som säger att, för att nu flytta det till modern tid, om jag hade dött barnlös så skulle min bror ha gjort min fru med barn för att det barnet skulle försörja henne när hon blev gammal. Så skulle det fungera. Och det var alltså ett system som fanns och som skulle följas. Och ibland så tog man inte ansvar. Och fanns det ingen bror så kunde närmaste manliga släkting också ta det ansvaret. Och det kan vi läsa om i Ruts bok. I alla fall så försöker de här förklara att nu har ju alla de här sju bröderna gift sig med den här kvinnan och ingen har fått barn. Som om det skulle göra någon större skillnad i himlen om vem som hade fått barn. Men i alla fall, de försöker bevisa att Mose lag funkar ju inte om det blir en uppståndelse från de döda. Det är jättebra här på jorden att den finns, men det fungerar inte med en uppståndelse. Och så säger Jesus att det som gifter sig, här i världen så lever vi och vi gifter oss och blir bortgifta. Men det som anses värdigt att nå den andra världen, uppståndelsen från de döda, det varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte längre dö. Det är som änglarna är Guds barn eftersom det är uppståndelsens barn. Sen nöjer sig inte Jesus med det, utan sen tar han ett exempel just från andra Mosebok för att bevisa att saddukeerna hade fel. Han säger: men att det döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken när han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes, för honom är alla levande. För oss människor är döden något oerhört radikalt, det förändrar allting mänskligt sett. Medan vi lever så tar vi in intryck här på jorden, vi umgås med människor, och när vi dör så bryts den kontakten. Och när människor som vi älskar går före oss och dör så tappar vi den fysiska och nära kontakten med dem. Och så blir det väldigt radikalt för oss människor när en person som står oss nära dör. Men för Gud är det inte så. För honom är alla levande, säger Jesus. Och det där stora skillnaden den blir för oss, den är inte för Gud. För honom är alla levande. När han presenterar sig som Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud, så är det inte så intressant att presentera sig som en Gud för någon person som fanns för 400 år sedan. Om Gud skulle komma till oss idag och presentera sig som Luthers Gud, det blir inte så intressant. Gud är en Gud för levande, för honom lever alla. När Matteus berättar om det här tillfället så står det i Matteus 22 och 29: ni tar fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Och så är det i alla tider. För att vi ska ha en rimlig förståelse för vad kristen tro handlar om, så behöver vi både ha insikt i skriften och ana något av Guds makt. Om vi inte förstår någonting i Bibeln, om vi ifrågasätter Guds makt, då blir alltihop det här med en uppståndelse, den blir obegriplig. Visst, läkare och även amatörer nu med hjärtstartare kan få liv i människor som håller på att avlida. Tekniken har gått framåt. Men en person som är verkligt död, då är det mänskligt sett slut. Och då hjälper det inte att vi har teknik och annat. Och så blir det väldigt tydligt att vi behöver förstå skriften och vi behöver förstå Guds makt. Vi kommer aldrig att förstå det fullt ut här på jorden. Det finns mycket i Bibeln. Jag har läst Bibeln. Jag fick min första helbibel när jag var 11 år. Och nu läser jag hela Bibeln från perm till perm varje år. Jag väljer lite olika översättningar. Men det finns mycket i Bibeln som jag inte förstår. Men det är också mycket som jag förstår. Och så kan jag sätta tro till också det jag inte förstår, för Gud har sagt det. Och jag kan ana Guds makt i väldigt mycket av det som sker. Jag är inte fysiker på något sätt och vis. Men jag har hört och läst om fysiker som berättar att om bara planeterna hade varit på lite andra lägen i universum så skulle det rasa ihop allt samman. För det är olika krafter och motkrafter som håller det hela på rätt ställe. Och så är det oerhört mycket som talar för att det finns en Gud som har skapat det hela och tänkt ut det hela. Utan att jag kan förklara hur det fungerar så kan jag tro på att Gud håller det i sin hand. Och så handlar det om att inte ta fel. Och att försöka förstå skriften och ana Guds makt i det som sker. En förutsättning för att vi ska ha ett evighetshopp, det är ju att vi verkligen uppstår. För vi kan konstatera vid arkeologiska utgrävningar att det blir inte så väldigt mycket kvar av en människokropp. Vi kan konstatera att Bibeln stämmer när Gud säger om människan: av jord är du kommen, jord ska du bli. Det blir inte mycket kvar av en människokropp när den har legat i jorden i några hundra år. Och så kan vi konstatera att för att det ska finnas ett evighetshopp så krävs det en uppståndelse. Och Paulus talar om förvandlade kroppar. De kommer att vara annorlunda. I Johannes 20 och från vers 24 så har Jesus visat sig för sina lärjungar, men Thomas var inte med. Och så läser vi från vers 24. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Sedan sa han till Thomas: kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Vi läser tidigare i evangelierna hur Jesus väljer ut 12 stycken lärjungar som han kallar apostlar, som följde honom på ett alldeles särskilt sätt, som skickades ut att predika och göra under, som vandrade med Jesus i 3 år och var med honom i princip i det mesta han gjorde. En av dem var Thomas. Och så hade han vandrat med de andra lärjungarna i 3 år. Han kände dem väl. Han hade säkert upplevt att i lärjungaskaran så brukade man inte ljuga för varann. Man litade på varann hyfsat. Ibland fanns det lite konflikter mellan olika lärjungar, men i stort sett så var det intressant att följa Jesus och vara med i det som hände. Och så kommer de 10 och säger: Jesus kom och hälsa på oss när vi var samlade. Han har uppstått. Och en massa tankar kör säkert igång i Thomas huvud. Varför var jag inte där? Varför var inte jag med? Eller, ja, alltihopa. Och så säger han: om jag inte får se honom och till och med komma så nära honom så jag får sticka mitt finger i hålen efter spikarna och sticka min hand i hans sida där en soldat hade kört upp sin lans, om jag inte får vara med om det, då kan jag inte tro. Han ville ha bevis för att det här stämmer. Han nöjde sig inte med en andrahands information. Han ville se det själv med egna ögon. Nu hade Jesus kallat Thomas. Han hade en plan för Thomas. Enligt traditionen fick Thomas föra evangeliet till Indien. Men det var endast Jesus som kunde övertyga Thomas om att han hade uppstått. De andra lärjungarnas berättelse hjälpte inte. Sivert läste här från Hebreerbrevet om Jesus som trons upphovsman och fullkomnare. Det är endast Jesus som kan övertyga dig och mig om att Bibeln är sann, att han vill vara vår frälsare. Han kan göra det genom andra människors vittnesbörd, men det är bara Jesus som kan övertyga oss om att det här stämmer, det här håller. Och så vill Jesus övertyga oss allihop om att han är världens frälsare och att han har uppstått. Och så säger Jesus till Thomas: du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Och det gäller alltså dig och mig. Vi som inte har mött Jesus och fått sticka våra fingrar i hans händer. Vi som inte har fått köra in vår hand i hans sida. Vi som inte har hört honom tala om att han ska komma tillbaka utan bara läst om det i Bibeln. Vi som ändå tror, vi är saliga, säger Jesus. Och så gäller det dig och mig att vi är saliga om vi tror på Jesus. I 1 Korintierbrevet 15 så skriver Paulus från vers 16 där: om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömpligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Jag hörde en berätta. Han hade pratat med en arbetskamrat. Och arbetskamraten hade sagt till honom att: ja, men tänk om det inte finns ett liv efter detta. Och han sa: ja, men om det inte finns ett liv efter detta, då har jag ändå haft ett bra liv. Men tänk om det finns ett liv efter detta, hur går det då för dig? Och vi kan nog tänka så ungefär. På ett sätt. Finns det inte ett liv efter detta, så har jag så här långt haft 66 fina år. Allt har inte varit enkelt, för det är inte livet. Men när jag ser tillbaka på mitt liv så har jag haft 66 fina år som har gett mig oerhört mycket på många sätt. Men Paulus godkänner inte det resonemanget. Om Kristus inte har uppstått, då är vi de mest ömkansvärda, säger han. För då har vi levt på en lögn. Även om det var ett bra liv så länge det varade. Men han stannar inte där. Men nu har Kristus uppstått. Han hade mött Kristus på Damaskusvägen. Han visste att det var sant. Och så hade han blivit övertygad. Och så gjorde han allt för att föra budskapet vidare. I första Thessalonikerbrevet, 4:e kapitlet, så skriver Paulus till församlingen i Thessaloniker: Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Paulus uppmanar dem att inte sörja som de andra, de som inte har något hopp. När vi drabbas av en förlust så sörjer vi. Det är naturligt. Men det är skillnad att sörja med hopp eller sörja utan hopp. Sörjer vi utan hopp, då är det hopplöst alltihop. Men när vi sörjer med ett hopp, så ser vi fram emot vi ska mötas igen. Och därför kan vi trösta varandra med det. När Paulus skrev det här så säger han: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst. Han trodde fortfarande då att han kanske skulle få vara med när Jesus kommer tillbaka. När vi läser en del andra Paulus brev så förstår vi att han insåg att han skulle dö innan Jesus kommer tillbaka. Och så kan det vara. Men oavsett vilket så kommer vi tillsammans, de som har avsomnat och de som fortfarande är levande, vi kommer tillsammans att möta Jesus när han kommer tillbaka, om vi tror på honom. Det är också ett allvar i det här. En sångtext av Perla Bjurenstedt. Jag har nu beslutat mig att en gång vara med. Fira bröllop i Guds stad, för jag är bjuden med. Jag kunde valt att svara nej, men gav mitt ja i tid. Där ska sången aldrig tystna, jag är evigt fri. Jag har nu beslutat mig att sjunga i en kör, ut av Jesu lärjungar från jordens alla hörn. Vi är så många människor som gått från död till liv. Där ska sången aldrig tystna. Jag är evigt fri. Jag har nu beslutat mig att leva i hans ljus. Visa människor jag möter till min faders hus. Och säga dem, där finns ej ångest, allting andas frid. Där ska sången aldrig tystna. Jag är evigt fri. Jag har nu beslutat mig att möta Herren Gud. Ansikte mot ansikte som brudgum möter brud. Och börja glädjens festmåltid långt bortom rum och tid. Där ska sången aldrig tystna. Jag är evigt fri. Jag har nu beslutat mig. Vad Bibeln förväntar sig, vad Jesus förväntar sig av dig och mig, det är att vi beslutar oss. Beslutar oss för att säga ja. Inte tänka, det där kanske är bra som en livförsäkring när jag blir gammal. Nej, vi får säga ja nu. Och även om vi sa ja för länge sedan kan vi behöva säga ja igen. Jag har nu beslutat mig. Har du beslutat dig? Har vi alla beslutat oss? Tack himmelske far för att Jesus kom och öppnade vägen. Tack Jesus Kristus för att du dog. Tack helige ande för att du vill göra ordet levande och hjälpa oss tro. Tack för att vi får se fram emot uppståndelse och att evighetshoppet en gång inte längre är ett hopp utan vi ser det fullbordat. Amen.